lever i den här tiden så är det ju för att du skulle vara född i en annan tid om du inte hade levt nu. Men jag kan tänka så här ibland att man känner liksom inte igen sig, va? Man känner inte igen Sverige längre. Man känner inte igen sig i den här tiden. Man tänker, vad är det här för någonting? Men det hjälper ju inte att gå omkring och tänka så. Utan vi får förhålla oss till det utifrån det ord som Gud har talat till oss om. Innan jag börjar predika nu, jag bara känner det blir ett sånt här långt möte nu igen. Nej, jag får skärpa mig, va? Men jag funkar så att när jag känner att det tas emot så då håller jag på länge. Så stå emot det här nu så blir det ett kort möte. Så, var anti, va? Så då slutar vi om en kvart. Nej, det jag vet att du inte är sån. Men jag skulle bara vilja säga någonting om det här med... Jag har en predikan, jag ska predika, men medan jag står här nu så kommer jag tänka på en annan ord som jag har levt med. Och det är just detta... Jag ska bara hitta det här också. Du får bara, jag tar det fritt så här. Förr i tiden, på Bibelns tid, som, och inte bara på Bibelns tid, utan det gamla sättet att mäta saker på, det var ju en andra, man hade andra mått. Och ett av de vanliga var ju aln. Va? Aln betyder underarm. Va? Så man mätte ungefär sån. Och i Sverige så var det så man mätte, va? Under bondesamhället. Va? Så mätte man med aln. Och att jag letade för att jag ville ha det exakta måttet för en aln. Men i alla fall så var det ju sån att Sverige är avlångt. Och en del har ju längre underarmar än andra. Så det blev lite godtyckligt det här med alnmätandet. Va? Och då var det kung Karl den IX, tror jag det var. Han var så trött på det här. Va? Så han sa, vi kan ju inte ha olika längder upp i Norrland och långa armar. Och sen så här nere i det, så de korta. Men alltså det funkar inte riktigt, va? Tyckte han. Så då bestämde han, gjorde han ett konungsligt dekret. Och att jag kan inte årtalet nu är att jag hade det i en text där, men jag orkar inte leta efter det längre nu. Så jag talar bara fritt så här. Va? Nej, mer. 50, jo. Ja, nu måste jag ju leta efter det bara. Om ni börjar så här, va? Då känner jag, då måste jag ju ta reda på det här nu. Eller jag kan det, men jag går bort exakt. Jag tror det var 59,38 centimeter, något sånt där. Ja, typ en halv meter, men inte riktigt. Det... Oj, varför gör jag på det här viset? Nu har jag ställt till det för mig. Nej då. Du ska få... Ja, nu, sitt inte och prata här i mötet nu. Jag sköter det själv. Ja, jag sa ju det. Då bestämde kungen det, va? Att en aln ska vara 59,38 centimeter. Och då gjorde han ett dekret och sen så la han ut det här. Och så fick alla förhålla sig till det måttet där. Och då lät han kyrkan vara den platsen där man kunde mäta sin aln. För bonden jobbade hela veckan med sina pinnar, med sin träpinne där han hade och mätte med och så. Sen tog han med sig den här alnen till kyrkan. Därför att han slet ju på den där pinnen där. Och så fanns det en aln med det korrekta måttet upphängt på kyrkdörren eller vid sidan på kyrkdörren. Då kunde han ta upp sin aln. Och... Alltså om inte du förstår att det här är en väldigt stark predikan. Då förstår du ju ingenting, va? Då gick han med sin aln och höll upp den mot kyrkans aln som var den korrekta måttet utifrån vad kungen hade bestämt. Och då fick han korrigera sin aln med den alnen som hängde där. Och då fanns det en väldigt känd aln. Den fanns i Rydaholm, den kallas för Rydaholmsalnen nere mot Småland där i Rydaholm, den kyrkan där. Det var själva utgångsalnen, va, som han hade kört ner ifrån Stockholm. Och så gick ju folk där och mätte och så att de skulle få det korrekta måttet. Kungen hade bestämt, det här är det rätta måttet. Vi har en annan kung. Han har bestämt, mitt ord är måttet. Alltså det är ju starkt det här. Det är ju superstarkt. Och då är det ju så här att våra liv, jag tänker så här va, våra liv är som de är. Och vi kanske startar med ett ganska bra värderingsmått. Och så, men livet har en förmåga att förminska oss. Måttet blir aldrig längre, blir alltid kortare. Vi möter livet, det händer olika saker. Det var ju du som hade med 4 Weber-förgasare. Ja, där sitter du ju. Du låtsas som du inte var här. Va? Skäms du för dina 4 Weber-förgasare? Hade du bara en? Ja, 4 ja. Vilken kille. Jag åker kring med 4 Weber-förgasare. Jag har aldrig talat om. En sån här rallybil var det väl. Va? Fantastiskt. Jag är imponerad. Jag kan inte sova en natt nu bara för det här. Jag var så stolt över mina 2. Ja. Men nu ska jag inte distrahera mig nu. Just det. Ja. Man hade 2 hål, vet du. Det här kommer jag inte ihåg faktiskt. Men vi släpper de där förgasarna nu, va? Och sen, då livet har en förmåga att förminska oss, va? Och göra oss mindre. Alltså unga människor har drömmar, de har visioner, de vill någonting och så vidare. Och sen så sker det saker. Och sen så kan det bli förminskat. Va? Och jag tänker idag på att det är kyrkan, församlingen som är sanningens grundfäste och pelare. Va? Vad händer när människor kommer med sina livsmått upp till kyrkorna idag? Vad får de för mått där? Det är det här som är det tragiska, va? Alltså Guds församling är kallade att bära ordet och förmedla ordet i tid och i otid och hålla upp de här värderingarna och inte liksom kompromissa med det och inte fila på måttet för att det ska passa in i tiden. Och livet är precis som när du ska såga, va? Jag kommer ihåg när jag skulle göra en, det här är inte predikan, jag har inte ens börjat med predikan. Men det här är så bra så du ska få det här gratis. Bonusmaterial. Jag gjorde ett staket. Va? Jag håller på att fixa mycket. Jag håller mest på motorer och sådana saker. Det är jag bra på. Jag är inte lika bra på... Jo, jag är bra på det. Men jag ger mig på vad som helst. Men då skulle jag göra ett staket. Va? Nej, förlåt mig. Jag skulle byta panel på garaget hemma. Och då var jag noga med att göra precis som man säger. Man så, liksom mäter 2 gånger och sågar 1 gång. Va? Och det var ganska långt det här. Va? Och jag var väldigt noggrann. Men så märkte jag när jag höll på ett tag. Va? Märkte jag, vad är det här för något? Va? De blir bara kortare och kortare de här. Och så. Till slut så fick jag så, liksom, det gick åt mycket plankor om man säger så. För i slutet där så blev det kort. Va? Och då har jag en kompis som är snickare och så sa han så här. Och det här var innan alla laserpekar och allt sånt där som vi kan ha idag. Det här var ju liksom lite hedligt. Det var Amazon-tiden. Så då sa han, men Stefan, du måste tänka på en sak, sa han. Och så sa han det här. Du måste komma ihåg att sågen tar lite. Det tyckte inte du blir starkt, men jag tycker att det har varit väldigt starkt. För jag får ju predikningar hela tiden. Sågen för mig, sågen är livet. Livet tar lite hela tiden. Inte så mycket så det blir dramatiskt på en gång. Men lite grann så här. Och till slut så blir det. Och då måste du göra så här, sa han. Du tar en planka och så sågar du ut den. Ni är så mysiga när ni sitter. Ja, just det. Det är inte djupt det här. Bara slappa av. Du tar en planka så sågar du ut den. Och den plankan, så, den har du med dig hela tiden. Det är den du utgår ifrån. Du har den med dig hela tiden. Och, när, och sen, så, så den sista plankan du sätter i, det är den första som du tog ut. Va? Det finns ju bibelord på det här. Den första ska bli den. Mm. Och han är alfa. Han är begynnelsen. Och han är änden. Och för mig då, alltså korsets bräda, va? Det ska vi ha med oss hela tiden. Därför att sågen tar lite. Och det tar lite hela tiden, ganska odramatiskt. Va? Och till slut så blir det helt fel mått där i slut. Och det är så som Sverige, upplever jag, har blivit. Va? Det har inte gått snabbt, va? Men det har gått lite hela tiden. Och det blir mer och mer avkristnat, det blir mer och mer och så. För sågen tar lite. Du vet, humanismen, den är ju 200 år gammal, va? Och den fanns även i en utveckling, även under alla väckelserörelserna, allting som hände med det härliga sådär, pingströrelsen, metodiströrelsen, baptiströrelsen och så vidare. Men under tiden så pågick en, ska vi säga, infiltration, va? Där man sakta men säkert flyttar bort värdemärket, va? Det som var så naturligt från tidigare, det var ju att det är Gud som är alltings mått, va? Det är han som är center. Han är det som vi utgår ifrån. Och så flyttar man bort Gud och sätter in sig själv istället. Det är det som kallas för humanismen. Människan är alltings mått. Men vet du vad? Gud är alltings mått. Och om han får vara i centrum, om han får vara den som liksom var allt utgår ifrån, då blir det ett annat Sverige. För vi känner inte riktigt igen oss idag. Va? Vi tänker, vad är det här som händer? Va? Och då är det så att den här Rydaholms-alnen måste tillbaks. Va? Ja, men, jag tycker det här är starkt. Jag vet inte vad du tycker. Men och så. Därför att, och vad betyder det då? Det betyder att vi kan inte hålla på och kompromissa med Guds ord. Va? Vi kan inte liksom börja gå åt ett håll som... Därför att det är så här, om du har med dig den första plankan hela tiden, va? Och mäter dig själv mot ordet, va? Mot vad säger Guds ord, och har det nära dig. Annars så blir det ju det att man mäter sig själv med närmsta planka, va? Och det är då det blir fel. Och det kan passa in i tidsandan, va? Absolut, det passar inte nu att komma med det här därför att det är så gammaldags och det är allt det där. Nej, det kanske inte passar i tidsandan, men det passar i Guds verklighet. Och vår uppgift, vänner, det är att hålla fast vid det rätta måttet. Och det rätta måttet, det är Guds eget ord. Och allt folket sa, amen. Jag vill bara få det där sagt. Om du inte kommer ihåg någon annan av predikan, ta med dig det där, va? Och prisat vare Gud. Jag har en kompis som flög mycket privatflyg och så, va? Och han var liksom, hade ett gammalt flygplan. Och han skulle åka från en plats i Norge till Bromma. Och då säger han i tornet i Bromma, så uppge din kurs. Och så gjorde han det. Och då säger han, ja, men du är en grad fel, säger han från tornet. Och då säger min kompis, ja, men det kan vi köra på det, va? Ja, det kan du göra, så, men då kommer du inte till Bromma. Och sen gav han någon annan destination. Kommer du dit, förstår du? Alltså, vi kan inte bara höfta till, va? För det var så jobbigt med det där gammaldags, var mekanisk inställning och inte digitalt som det är nu. Och det är viktigt därför att det är de här små gradförskjutningarna som gör. Och nu idag så befinner vi oss på en plats där vi inte känner igen oss och tänker, när hände det här? Det kom smygande, va? Det kom steg för steg, lite grann, sågen tog lite. Men nu vill jag predika för dig. Nu höll vi på flera timmar. Jag visste inte ens om att det höll på så länge. Jag ber om ursäkt. Jag brukar inte hålla på att trötta ut folk. Ja, det kanske jag gör, men inte som jag själv. Det är ingen önskan. Men ikväll ska jag trötta ut dig, kände jag. Nej, det ska jag inte göra. Jag vill att du går med mig till Romarbrevet 8, vers 37. Vi kommer in i en berättelse här där Paulus själv har beskrivit sina tuffa omständigheter, hur han har haft det. Och jag ska, det är egentligen att jag går vidare från eftermiddagen. Och Och där talar vi om det här med att, hur vi möter svårigheter och prövningar och sådana saker. Men så går Paulus vidare i Romarbrevet 8, vers 37. Då säger han så här: men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Jag skulle kunna liksom stapla, alltså bena isär det här och liksom ta det styckevis. Men i allt detta. Vad är då allt detta? Jo, för honom är det, han har redan beskrivit det innan. Han säger, det är nöd, det är ångest, det är förföljelse, det är hunger, det är fara, det är svärd. Han har radat upp mängder av saker där som har varit tufft för honom. Svårigheter som han har mött. Och så konkluderar han allt samma med att säga, i allt detta. Inte efter allt det här, utan mitt i det. Du går igenom en tuff period i ditt liv, men du vet, i det du går igenom så finns det också en våldsam kraft till seger. Och det grekiska ordet, för att bara visa dig att jag kan grekiska också. Det kan jag inte, men det här är ju skrivet på grekiska från början. Det grekiska ordet för den här segern, det är hypernikamen är det. Och det betyder det här, att segra fullständigt, att vara mer än en vinnare, att triumfera bortom det normala. Att inte bara överleva, utan att förvandlas till seger mitt i prövningen. För en del tänker så här, jag kan inte tala seger nu för att jag går igenom en tuff period. Nej, mitt i den här prövningen så är det fortsatt seger. Det är inget tecken på att du är i nederlag för att du möter livet. Eller att livet möter dig. Livet är en tuffing alltså. Har du märkt det? Nej, då lever du inte. Om du inte har märkt det. Ju äldre du blir, ju mer märker du det. När du var 30 år så studsar du upp i sängen på morgonen. Men nu låter det bara när du reser dig upp, va? Det knakar och brakar och du tänker, kära, vad är det som låter? Det är du som låter. Och du har en lång seans med dig själv innan du bestämmer dig för om du ska böja dig ner och ta på dig strumpan där eller inte. För du vet inte om du kommer upp igen. Alltså livet har en förmåga att bara vara jobbig mot oss. Och sen händer det saker som är oförberett, va? Det bara rullar på. Och då kan man tänka så här. Ja, men nu är det ju inte seger, för nu har det jobbigt. Nej, i allt detta, mitt i det, så kan du proklamera Herrens seger. Varför kan du göra det? Därför att det är inte du som är segern, utan det är han som är segern. Och Herren bara önskar det i våra liv, att vi ska få leva med det. För du kommer aldrig att ha perfekta omständigheter. Det är bara jag som har det, men du kommer inte ha det. Jag har det inte heller, jag lovar dig. Det kommer alltid vara någonting som inte lirar liksom. Alltid vara någonting. Är det inte du så är det din gubbe. Eller någon annan som inte funkar. Det är alltid någonting som man kan liksom hänga upp sig på. Jag vet inte vad du vill höra här ikväll. Men jag vill inte höra. Jag vill höra liksom att... Därför att ibland tänker vi så här, att ett gott liv är ett liv utan problem. Var har du läst det någonstans? Inte i Bibeln i alla fall. Alltså efter jag blev frälst, jag hade mycket problem innan jag var frälst med Weber-förgasare och såna här grejer. Jag hade mycket jobbigheter i mitt liv. Men det är ingenting mot hur det blev efter jag blev frälst. Och det är heller ingenting mot efter jag blev döpt till den helige ande. Kära någon alltså. Ja, men vad ska man bli frälst då? Jo, men du förstår, man får en annan sak i sitt liv också. Det är inte så att Gud liksom fixar till våra livsresor och allt detta så att vi aldrig stöter på några problem. Aldrig möter några svårigheter, det är aldrig något jobbigt. Utan i allt detta. Kan du säga amen till det? Och en del tänker så här, men varför ramlar allt det här på mig för? Du har aldrig tänkt det, men jag kan någon gång frestas och tänka, varför? Och så lever vi den där tanken, ja men jag vill ju bara ha det lugnt. Och jag vill bara ha det trevligt. Jag vill att alla ska vara sams. Och att vi ska vara fint. Och att gräset ska vara grönt. Och jag vill ha det. Kan man inte bara få ha det så? Nej. Inte om du ska följa Gud. Och inte om du ska läsa Guds ord. För då kommer du upptäcka att det var alla möjliga saker som hände de här bröderna och systrarna som liksom gick kallelsens väg. Allt möjligt hände där. Och det bara är så. Jag vet inte vad ditt koncept är eller vilken filosofi du har när det gäller det här med livet. Världen har sin filosofi. Där får ju ingenting liksom, det får ju inte vara några repor i lacken där. Va? För då är man en loser. Men vet du vad? Du och jag har ju inte bara repor i lacken. Vi har ju stora plåtbitar som bara ramlar bort. Va? Det är ju, här, titta på mig här just nu. Du tycker att jag är en mycket vacker man. Det är jag också. Men det här är en ärrig kille, va? Jag har massa ärr, va? Jag har massa skador ifrån tider som har varit. Men jag är ändå samtidigt ganska hel. Och jag har mitt största föredöme. Vet du vad det är? Vet du vem det är? Jesus. Rätt svar i kyrkan är alltid Jesus. Du kan säga Jesus bara så. Det är alltid rätt på något sätt. Va? Han är mitt största föredöme. Och det som är så underbart med Jesus, det är att han är ingen polerad sån här liksom porslinsfigur. Va? Utan han är på riktigt. Och det som också gör att han verkligen är på riktigt, det är att han bär sina sår med stolthet. Vi har ju en ärrad frälsare. Va? Vi har ju en frälsare som har sina sår. Och han väljer att ha dem kvar. Vet du varför? För han vill att du ska få hopp. Att det faktiskt går att leva ett fullödigt liv trots att man har ärr från händelser man varit med om. Nu tycker jag predikar mycket bättre än vad du ger gensvar till här faktiskt. För man kan tänka, du vet ju hur det är va? I vår tid. Där ska man ju polera bort allt sånt här. Va? Och folk opererar sig allt möjligt va? Och de drar upp skinnet liksom och så det ska. Förr i tiden var det mycket enklare för då hade du pingsknut i nacken. Då kunde du bara dra upp hela. Men det kan du inte göra längre för det är ingen som har. Det är ingen som har. Så nu får det se ut som en Sankt Bernards hund va? Allt bara hänger ner. Som om det skulle vara så farligt. Lite rynkor, lite livs liksom, berättelser. Det vackraste som finns är ju gamla händer. Jag älskar att titta på gamla händer. Fulla av massa riktig sån här skogshuggare och sånt där. Han har ju inte alla fingrar kvar. Han har varit med om massa saker. Ärrad genom livet. Det är ju inga problem. Det är ju vackert. Nej, det ska man polera bort. Va? Det ska inte synas. Va? Vi opererar oss så du kan inte. Du har bara ett enda uttryck. Allt är sönderopererat. Va? Det är bara massa plast i huvudet på dig. Inte på dig alltså, men på. Ja. Åldras med värdighet istället. För din skönhet sitter inte på utsidan. Det ser jag. Den sitter på insidan. Jag sa den sitter på insidan. Jag predikar emot vissa tendenser och det, för den smyger sig in i kyrkorna också. Allt ska vara så poppigt och trendigt och häftigt. Va? Men Jesus han var inte så poppig, häftig och trendig. Utan han var den han var. Va? Och det är så underbart att se detta, hur han levde fram sitt liv. Och sen när han dog på korset så gav honom de här såren. Va? Så städade inte han bort dem eller stack iväg till någon plastikkirurg och fixade till det för att glänsa för bröderna. Utan det första han gör, se på de här ni. Titta här, det är jag. Därför att såren gör att han blir relevant och att han blir, alltså det ger honom trovärdighet. Va? Dina sår, vad gör du med dem? Nej, jag skäms för dem. Varför ska du skämmas för dem för? Nej, men det är så pinsamt, vad hemskt. Jag gick igenom en så svår period. Ja visst, men har du inte hört vad du säger där? Du gick igenom det. Du sitter ju här idag levande. I alla fall något levande i alla fall. Ja, men jag är så skadad. Nej, du är inte skadad, du är ärrad. Och att ha ett R, det betyder att jag har varit med om någonting. Och det jag har varit med om har Herren fört mig igenom. Du vet, vi har ingen svaghetsteologi. Jag har aldrig haft det. Men vi har en teologi för de svaga. Det är något annat det. Du och jag är bräckliga kärl. Vi är svaga kärl. Men vi har en stark Herre. Amen. Men däremot går vi inte kring och åh, jag är så svag. Åh, vad svag jag är. Säg det till din fru får du se på morgonen. Jag är så svag, orkar inte gå ut med soporna. Det går tyvärr inte. Jag lider av en så oerhörd svaghet. Va? Då får du ju en smäll rätt i ansiktet. Va? Då blänger de på dig. Jag pratar till männen här nu. Har du aldrig mött din frus blängande någon gång? Då har du inte levt som en äkta man. Va? Ja. Vi har inte en svaghetsteologi, utan vi har en Jesus-teologi. Eller hur? Och det är just det där att hela tiden titta på sin egen liv och tänka, jag måste förbättra mig själv. Nej, du måste dö är vad du måste göra. För dö bort från dig själv istället. För världen kan ju inte ens läsa Bibeln. Om de läser Bibeln så läser de den fel. Jesus sa inte att om du ska följa mig så ska du förverkliga dig själv. Nej, han sa om du ska följa mig så ska du vadå? Förneka dig själv. Vad betyder det? Ta upp sitt kors och följa honom. Vad betyder det att följa honom? Det betyder att han är stjärnan och jag är följaren. Va? Ja. Hur tycker det går för mig? Går det bra eller? Tror vi kommer igenom det här idag? Tack. Så Paulus, han säger ju inte att vi slipper svårigheter. Absolut inte. Det är en lögn att komma med det till folk. Kom och bli frälst liksom och Herren löser alla problemen som du har. Nej, ja det gör han. Men du får nya problem också. Och det är inte det handlar om att leva i efterföljelse. Det är inte att vi aldrig möter svårigheter. Utan det är att det finns en som möter de svårigheterna med oss. Och inte bara det, utan han tar oss igenom saker och ting. Så att vi kan verkligen säga detta, i allt detta vinner vi en härlig seger. Halleluja. Jag vet inte hur det här ska gå till. Jag vet inte när det ska hända. Jag har ingen pejling på det. Men jag vet att jag lever med någon som gör mig till en supersegrare. Vad har du för skor på fötterna? Du tänker, vad är det för en fråga? En mycket bra fråga. Vad tog du på dig för skor? Det finns ju... Du vet, vad sa du? Du har inga skor. Jo, villighetens skor. Ja, det är bra. Du vet, en del sådana här jumpaskor, va? Nike. Du känner till Nike? Det kommer från det här grekiska ordet. Nike. Nike, säger jag. Men man säger Nike. Och Nike eller Nike. Det är från det här, rotordet är från det här överväldigande seger. Och det är därför så har de ju tagit den tanken. Då. Nike, du ska vara segrare och vinna och så. Tänk vad du lär dig på såna här möten. Va? Den är helt makalös. Va? Jag vet också att de använder, det fanns ju en grekisk segergudinna som heter Nike. Men det rotordet är det här grekiska ordet som jag har nämnt för dig ikväll. Och det betyder supersegrare eller mer än en övervinnare. Det är vad det här ordet betyder. Har du tagit på dig dina Nike? Du behöver inte titta nu för du vet väl vad du tog på. Men jag menar bildligt talat här. Det var någon direkt, ja, jag vet vad tog jag. Du vet väl vad du har dragit på dig för någonting. Jag pratar inte om de fysiska skorna du har på dig nu. Utan livshållningen. Va? Du är mer än en segrare. För att fienden inte bara slår oss utan han också vill liksom göra oss modlösa. Va? Så att när vi möter svårigheter så vill han få oss att tänka att ja, men det är väl för att jag är dålig. Det är väl att jag är en loser och allt detta. Nej, 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 nej. Du är ingen loser. Du är mer än en övervinnare. Du är mer än en segrare. Visst, du går igenom saker och det höll jag på hela eftermiddagen att prata om. Visst, du gör det, men glöm aldrig bort vem du är. Och framförallt, glöm aldrig bort vem du associerar dig med. Du sitter tillsammans med honom i den himmelska världen. Han är mer än en övervinnare, jag lovar dig det. Han är din Nike. Han är den som har brutit igenom för dig. Och du åker i ett tåg. Va? Och det tåget heter Segertåget. Va? Vilket tåg åker du på? Jag åker förresten inte på tåg. Jag gillar inte att åka tåg. Men det står ju det. Vi vandrar i hans segertåg. Vi är i hans triumftåg. Vi går där. Va? Ja, men där kan ju inte jag vara för jag har så mycket prövningar. Jag har så jobbigt i mitt liv. Nej, men det har ju... Paulus skulle ju aldrig kunna säga det om vi skulle ha den mentaliteten. Är det någon som fick gå igenom tuffa omständigheter så var det väl han, va? Och han var ju ändå inte gift. Och ändå så fick han såna enorma prövningar och allt det där. Halleluja. Jag sa halleluja. Vad betyder det att ta upp sitt kors och följa Jesus? Vad betyder det? Ja, det betyder ju inte att ta upp hans kors. Det finns två kors. Det ena är hans kors. Det kan du inte göra någonting åt. Du kan inte lägga till någonting av vad han gjorde. Det han gjorde, det gjorde han för oss. Så det, vi kan inte, liksom, en del försöker ju bära hans kors. Va? Good luck. Han bar sitt kors. Men så säger Jesus samtidigt, du ska bära ditt kors. Vad är det att bära ditt kors? Jag har ju hört så mycket konstiga grejer genom åren. Man samlar ju på sig en massa saker när man möter olika typer av folk. Va? Uttalanden som kommer. Jag hörde om en som hade ett barn som hade jättejobbigt. Och så sa han så här, det var hon tror jag som sa det. Så jag sa, ja men hon är mitt kors. Tack för den, va? Eller den här sjukdomen, ja, det är mitt kors, jag får bära det. Eller den här svårigheten, ja det är mitt kors, känner du? Det är mitt kors det här, va, som jag får bära. Du, dina barn är inte ditt kors. Men de kan hjälpa dig att hitta ditt kors. Va? De kan hjälpa dig upp på ditt kors. Din fru är inte ditt kors, säg amen. Ibland tror du det, och ibland känns det så. Och din man är inte heller ditt kors. Men din man kan hjälpa dig att komma upp på ditt kors. Och din fru kan hjälpa dig också att komma upp på ditt kors. Du vet det här med att ta upp sitt kors. Det handlar bara om en enda sak. Det handlar om att egot måste dö. Du vet, i vår värld idag så är det egot som premieras. Va? Vill du se en stjärna? Se på mig. Bara kolla på mig. Va? Men det där smyger sig också in i kristenheten. Va? Att du har en förkunnelse som bara bygger på att upphöja sig själv. Va? Hur du blir ditt bästa jag, va? 17 steg till att finna ditt bästa fina du. Och det är massor av sådana här grejer som smyger sig in, va? Som låter bra och allt detta. När hör du en predikan om att det är dags för dig att dö bort ifrån det där? Nej, för vi vill inte prata så. Därför att då blir folk kränkta. Det blir inte du här ikväll. Om du blir kränkt så blir du inte det. Har jag bestämt nu. Nej, men man blir kränkt. Nu kränkte du mig. Du vet, vad tysta ni blev plötsligt. Men Jesus, vet du, om han skulle komma och predika i många kyrkor i vårt fina land, jag tror inte han skulle bli inviterad tillbaka. Så. Därför han lindar inte in saker på det sättet, utan han bara kom med ordet från Fadern. Och idag så lever vi med det där att man får inte säga någonting som på något vis sårar eller kränker någon. Men prisat vare Gud att vi har evangeliet, va? Men jag har ingen auktoritet att kunna säga till dig vad ditt kors representerar. Det vet du bara själv. Och jag har inte någon, jag kan inte lägga, jag vet vad mitt kors handlar om. Jag vill varje vår köpa nya fälgar till min bil, va? Det är vad jag vill. Men då kommer ju Marie och säger så här, men grabben måste ha en ny skolväska. Va? Vad ska han ha den till? Han kan ha en Ica-påse, kan gå till skolan med. Och då ser jag att nu händer något här. Mina fälgar är på väg bort ifrån mig. För han ska ha en gripande väska till skolan, va? Ja, men det kan han väl köpa en på Jula. Nej, han ska ha en Puma. Den kostar 2 900 kronor. Va? Och där känner jag korsets kallelse. Så måste man döda. Va? Och en del dör, de kör såna akupunkturdöd. Va? En liten nålstick. Så här, du dör om 10 år, va? Av blyförgiftning. Nej, man dör direkt. Vet du? Oh, då dog vi. Att dö bort från sig själv. Det vill säga mig, mitt och mina cravings, det jag behöver. Jag känner nu att jag behövde de här grejerna här. Och för min skull. Nej, vi lever inte för oss själva. Vi lever för dem Gud har ställt oss ibland. Där lever vi för. Jag tänker på mina barnbarn. Mitt äldsta, han är gammal nu, han är 21 år. Men han var runt 5 år gammal, va? Då ville han alltid leka med farfar, va? Det var väl roligt för dig att du fick leka med ditt barn. Det är inte roligt alls. Det var inget roligt att leka med honom. Jag är bara lite ärlig här nu. Så jag brukar gömma mig i garaget. Och så gick jag in och så hörde jag bara slog på garagedörren så här. Bom, bom, bom. Farfar, är du där? Då svarar jag, nej. Men hur kan du svara om du inte är där? Så? Nej, men jag är inte här just nu. Jo, det är du. Han gav sig inte, vet du. Vad vill du? Så? Vad vill du? Jag vill hoppa trampolin med dig. Studsmatta. Jag vill hoppa studsmatta. Så, nej, det ska vi inte göra. Så. Vi ska inte hoppa. Jo, vi ska hoppa. Du kan hoppa själv. Så. Hopp, hopp. Hoppa. Nej, men jag vill hoppa med dig, farfar. Nej, men jag vill inte hoppa med dig, så. Jo, vi ska hoppa nu. För det tänker sig att ta upp sitt kors, det gör man i ett möte, så här, eftermål, fin musik och går fram. Nej, det gör man när man ska stå i sitt garage och tänker, hur kommer jag ur det här, va? Och då fick jag köra olika tricks där. Det går inte, farfar är gammal. Och då sa, du är inte så gammal, är du inte. Han gav sig inte, va? Ja, men mina ben kan gå av. De är ju korta från början. Blir ändå kortare när jag håller på att hoppa där, va? Nej, han gav sig inte. Vad tror du vi gjorde den där eftermiddagen där? Vi hoppade där, va? Åh, hopp, vad härligt du hoppar med glädje. Det fanns ingen glädje alls, va? Hoppa bara. Och så här, men pappa, nej inte pappa, farfar. Kan du inte hoppa lite mer? Jag hoppar så mycket jag kan. Ja, men kom igen då. Vadå kom igen då? Då tänker någon så här. För att det här ibland man tänker att då är inte han mitt kors. Men det sker någonting i Stefan som säger, Stefan, gör det här nu. Gör det nu. Och så får man bara böja sig. Tänk vad mycket grejer som du har gjort som du inte vill göra. Men sitt inte och titta på mig på det sättet. Det är massa grejer. Hur många gånger har du lagat mat som du inte vill laga, va? Eller ta hand om disken efteråt. Hur kul är det, va? Det är ju ingen glamour med det. Det är ingen som står där liksom och åh, vilken underbar människa det är, diskmänniskan i vår familj och fantastiskt. Det är ingen som tycker det. Du bara gör det. Och just det här att få dö bort från sig själv innebär någonting. Vad innebär det, Stefan? Det innebär precis vad jag sa. Att dö bort från sig själv. Mig och min. Ja, men vem ska tänka på mig då? Nu har jag dött så mycket så det är ju ingenting kvar av mig. När ska jag få min del? Det där brukar ske i 40-årsåldern. Nu har jag gjort så mycket för alla andra. Så nu är det dags att ägna sig åt. Jag blir rädd när jag hör sånt resonemang. Nu är det dags för mig att tänka på mig. God tid. Så drar de på sig några sådana skinnbyxor där och ska försöka bli något tonåringar på något sätt, va? För de känner att livet går ifrån dem. Ålar isen och några grejer så här, va? De kan ju inte ens vara tonåringar, va? Och de som tycker det är jobbigast av allihop, det är ju tonåringar själva. När pappa kommer där och försöker vara lite tuff så där, va? Lite klämkäck och kommer. Det är fränt. De vet ju inte vad det ordet betyder ens, va? Fränt. Visst är jag frän, va? Nej, vi dör bort från oss själva. Alltså, vi dör bort från oss själva. Och istället så får vi ett annat typ av liv. Och den typen av liv är att vi står upp i ett nytt liv tillsammans med honom. Jag vill inte skryta på något vis här nu. Men jag är omringad av människor. Vilka då? Ja, du är ju här ikväll. Men jag omringar mig. Det är mina barn och mina barnbarn. De får inte nog av mig. Du säger, vad är det fint? Jo, det är fint på sitt sätt, men det är dyrt också. Väldigt dyrt där. Och då tänker jag så här, någonting har man väl gjort rätt då. Min yngsta dotter, hon är inte så ung längre, hon är 37 år. Så säger, vet pappa, vet vad som ska stå på din gravsten när vi står och samlar runt? Han valde oss. Det är det finaste jag någonsin har hört, va? Han valde oss. För jag tänker så här, hur många gånger har man inte haft möjlighet att välja sig själv? Vem tror du jag gick segrande med nya färger eller grabben med ny skolväska? Vem tror du vann där? Skolväskan vann. Var du glad för det? Inte alls, inget glad alls. Men jag gjorde det ändå. Att ta upp sitt kors och följa honom, det är ju just de där praktiska vardagliga sakerna när vi får den möjligheten att avstå ifrån det eller att välja in det. Vad får du för lön för det då? Jag kan tala om vad du får för lön. Du får lön av människor också. Faktiskt de som du gör det här för. Det senare sen, inte på en gång. Men senare får det. Men du får också någonting annat. Och det är att du får ett nytt. Paulus säger så här, jag har ingen ambition att fixa den där predikan. Jag bara flödar på här nu. Galaterbrevet 2, vers 19. Han säger så här, jag är kors. Jag. Det grekiska ordet för jag är egot. Ego är korsfäst med Kristus. Och nu lever inte längre egot. Utan det liv jag nu lever. Så han är både död och levande på samma gång. Vad är det som har dött? Jo, det är ju det här självupptagandet. Mig, mitt jag. Det har fått dö. Och nu lever inte längre jag. Utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever. Det lever jag i tron på Guds son som har utgivit sig själv för mig. Halleluja. Vill du ha ett starkare Jesusliv? Gå och dö. Låt det där få dö. Det är det som hela tiden propsar på och vill... Det vill liksom hela tiden få sitt sägande. Det, om det är du. Men det enda sättet för oss att komma dit, det är ju att förstå flera saker. En sak är ju, jag kan inte korsfästa mig själv. Har du försökt? Du får ju fast en näve, va? Men sen går det ju inte mer. Vad ska du spika med nu? Det har jag aldrig tänkt på, Stefan. Nej, men det är mycket du inte har tänkt på. Så vi behöver hjälp. Och det är en liten unge som står och slår på garageporten. Va? Han eller hon kan hjälpa dig och mig att komma upp på det här korset. Eller du har någon sur arbetskamrat som har en and av surhet över sig. Alltid grinig och dan, va? Och så vidare. Och så står du där och ska jobba ihop med den här, va? Finns det någon som känner igen sig? Du behöver inte lyfta handen nu. Han kanske sitter jämte dig. En liten sån här grispelle, va, som bara håller på att göra livet surt för dig hela tiden. Och du tänker, kära Jesus, kan du rädda mig från den här grisen? Och du säger Jesus, han kan hjälpa dig upp på korset. Ja, men ta bort han ifrån mig. Orkar inte det här? Och då säger Jesus, varför då? Du behöver det här för att dö bort från dig själv. Ja, det finns mycket i det här. Och då är det så underbart att veta detta när jag får den nåden av Gud att kunna göra det här. Så är det inte så att jag slutar att existera. Nej, utan vad som sker, det är att jag får tag på ett nytt liv. Och det livet är ju hans liv i mig. Det liv jag nu lever. Det lever jag i tron på Guds son. Helt plötsligt så kommer en annan dimension in i mitt liv. Och den dimensionen kan jag aldrig hitta genom självförverkligandet. Utan den hittar jag genom självförnekelsen. Nu har ju, alltså genom tiden så har man ju, alltså det finns kidnappade ord, va? Och ett av dem är just precis det här ordet. Förneka sig själv. Och kyrkan har ju väldigt tragisk historia när det gäller detta. Va? Man går och slår sig själv med någon piska, va, på ryggen. Så säger, tush, tush, skrapar fötterna efter sig. Va? Klättrar upp från någon trappa och håller på. Man har hämtat det. Men det handlar inte, älskade vänner, om att du ska ödelägga det som är Guds skapelse i dig. Din kropp. Det är inte den som det är inte den som ska förnekas. Kan du säga amen? Din kropp ska, den får gärna förverkligas faktiskt. Därför att du består av tre delar. Du består av ande, du består av själ och du består av kropp. Och Guds ord säger att hela din varelse ska bli helgad. Så att både din ande, din själ och din kropp finns bevarade vid Herren Jesu Kristi. Det är inte det som ska förnekas. Det är inte att ja, nu ska jag göra det och nu ska jag plåga, men nu ska jag ska inte måla ett ansikte på mig. Sminka mig alltså. Jag ska inte göra. Men käre god Gud, sminka på, va. Det blir mycket trevligare för alla omkring dig om du gör det. Och om du inte vill det så behöver du inte, men att det inte är det han säger. Men du vet ju det här, i kyrkans historia så har man dragit de grejerna där. Inte undra på att ungdomarna flyr, de vill ju leva, va? Och så kommer man säga supertråkig förkunnelse om hur man ska förneka sig själv. Åh, du vill åka moped, nej du, det gör du inte. Du åker inga mopeder här. Vi är väl inga amishfolk heller som ska leva. Nej, vi har livsglädje. Vi älskar livet. Så det är inte det jag pratar om nu. Tro mig inte. Tro inte det. Utan jag talar om det där som är så svårt för oss. Nämligen att avstå från sina egna desires, va? Därför att det är någon annan som behöver det här bättre än mig. Eller så vidare. Och det där poppar ju upp varje dag i våra liv. Så poppar ju de där grejerna upp. Vad är det för som poppar upp? Möjligheten att ta upp sitt kors och följa honom. Den poppar ju upp varenda dag. I alla fall där jag bor. Jep, då är det dags igen. Vart är Stefan? Han har dött. Han dog. Och det är den Stefan som inte Gud vill så att säga sponsra. Och när vi får nåd att göra detta, då kommer en ny kraft, en ny styrka. Nu har jag sagt allt det här för att bara kunna runda av det här genom att säga det här. När du och jag går igenom svårigheter, när du och jag går igenom tuffa omständigheter, precis som Paulus, vad säger du då? Jo, du säger det här. I allt det här så vinner jag en härlig seger. I alla de här grejerna. Därför att det har varit, vi är inte kallade att vara complainers. Va? Utan vi är kallade att vara de som står upp mitt i allt det här och säger, jag vinner en härlig seger tillsammans med Jesus i det här. Och versen, vi har redan läst den idag, men jag bara återknyter till den. Genom honom som har älskat oss. Genom honom som har älskat oss. Jag vet inte hur du upplever det just nu, men du kanske har supertufft med dig själv just nu. Och du känner dig svag och bräcklig och allt det där. Och då säger jag så här. Känn dig välsignad. Därför att det är svaga människor som Guds kraft kan hjälpa. Därför att det står ju Guds ord så här. Jesus säger så här. Jag har öppnat en dörr som ingen kan stänga. I Uppenbarelseboken här. Det är Jesus som säger, jag har öppnat en dörr som ingen kan stänga. Och så ger han då förutsättningen för det. Han säger så här. Ty din kraft är ringa. Ty betyder därför att. Därför att din kraft är ringa. Och du håller fast vid mitt ord. De två sakerna. Din kraft är ringa. Du håller fast vid mitt ord. Därför har jag låtit en dörr stå öppen för dig. Som ingen kan stänga. Och jag tycker det är så starkt det där. När vi tänker på det här. Att, ja visst. Man kan fundera ibland så här. Varför öppnas inte dörren? Därför att Herren inte har öppnat den. Och varför har han inte öppnat den? För jag är så stark. Min kraft är inte ringa. Herren öppnar inga dörrar för starka människor. Han öppnar dörrar för dem som upplever min kraft är ringa. Därför att när min kraft är ringa, när jag är svag, då är han stark. Jag ska avsluta med dig här ikväll och be för dig. Du som är i en situation där du känner så här, min kraft räcker inte till. Jag vill bara tacka dig för att du har kommit fram till det. Det kunde du ha kommit fram till när du var 15 år. Men då var du ung och dum. Så du förstod inte det här. Men nu kanske du har landat i det. Att, nej men det räcker ju inte. Min kraft är ringa. Och då säger Herren till dig så här. Det gör inte mig någonting. Utan faktum är att det är själva förutsättningen. När du förstår, när jag förstår att min kraft, den är för en del kan vara här ikväll, du har ingen kraft alls. Och du känner, hur ska det gå med det här? Och då säger Herren, kraften fullkomnas i svagheten. Den fullkomnas i bräckligheten. När du och jag känner oss bräckliga och svaga, jag vittnar lite om det här i eftermiddags. När du och jag känner att, åh, käre gode Gud, alltså, det här, jag orkar inte det här. Då finns det en annan kraft som inte kommer från oss, utan den kommer från honom. Det är en fantastisk känsla att när allt sjunker så bär det ändå. När allt går ner så går det ändå uppåt. När allt är bara kaos så är det ändå frid. Det går liksom inte ihop det här, va? Därför att det är inte min frid. Det är inte min glädje. Det är inte min kraft. Ingenting av det är mitt. Men det är glädje. Det är kraft. Det är frid. Kära någon, var kommer den ifrån? Det kommer från fridens första. Det kommer från han som är kraften och styrkan. Det kommer från glädjens herre. Det kommer från honom alltihop. Det är en väldig befrielse att veta det, att jag behöver inte uppamma det här. Jag behöver inte vara, du vet hur vi är ibland, så vi säger, jag måste vara stark nu, va? Inför barnen. Jag måste vara stark nu inför min familj. Jag måste vara stark nu och hålla upp det här, va? Så det inte rasar ihop allt sammans. Nej, vet du vad? Det finns en som är stark, va? Herren själv är stark. Det enda du och jag behöver göra är att öppna dörren för honom och bjuda in honom. Herre, nu är det ju som det är. Kom och ta plats genom honom som har älskat oss. Så den seger jag pratar om här, det är inte att du och jag är så värst. Nej, det är snarare motsatt det. Du och jag är så bräckliga och svaga. Paulus säger på ett ställe, vi misströstade om själva livet, säger han. Men då har vi blivit räddade genom honom som var styrkan och kraften i våra liv. Jesus själv. Halleluja. Kan du säga halleluja? Halleluja. Titta på dig själv. Det kan vara lite svårt nu, men tänk på dig själv. Och där du befinner dig just nu. Det är två spår i det här predikan. Det ena spåret är ju det här med korset. Det kanske är någonting som du bara måste bestämma dig för. Nej, men det här, jag får bara dö bort från det här. Jag får bara kliva in i korsets verklighet och så bara dö bort från det här. Inte propsa på det, inte liksom, nej, jag får dö bort. Det kan vara ett sånt spår för dig, men det kan också vara ett spår för dig som känner dig så ringa, så kraftlös och så uppgiven. Då är det här ordet till dig ikväll. I allt det där du har nu i ditt liv, där finns segern. Inte efter det här, utan mitt i det. När jag upptäckte det, för du vet ju hur vi är, när jag får med pengar, va, då, eller när jag får det då, när jag får de lever där borta. När jag upptäcker, nej, det är inte där, det är inte borta, det är inte det, utan det här och nu så vilar en seger för mig. Och den segern har ett namn. Och det namnet är Jesus själv. Då, när man upptäcker det, då bryts den där vanmakten. Då bryts allt sammans. För jag behöver inte ha ordnade omständigheter för att segern ska etableras. Segern etableras och sen löser sig omständigheterna. När segern kommer, så sker det något med omständigheterna. Och allt folket sa, amen. Ska vi stå upp tillsammans?